Det är en mycket speciell tid vi lever i. Och Jesus sa att tidens slut ska komma. Men när kommer den? De flesta har väldigt svårt att tro att vi lever i slutet av denna jords, den jord vi känner av dess historia, att vi lever i ändens tid. Och det står att det ska bli tecken i solen, i månen och i stjärnorna. Det betyder att det har ingenting med vår koldioxid att göra. Eller med naturförstöringen att göra. Det kan inte påverka solen, månen och stjärnorna. Också det moralen och det moraliska förhållanden vi lever i ska också känneteckna att vi och det här samhället är i den sista tiden. Men i församlingar där profeter talar, där det finns en profetisk röst, då ska man veta vad klockan är slagen. Därför kommer också denne Stephen Burke hit ikväll. Han är en Guds profet, kallad ur sitt fina ämbete ut och gå och bereda vägen för Jesus Kristus och judarnas återtåg till det land som de en gång blev lovade i begynnelsen. Och Daniel blev uppmanad att försegla boken ända till den sista tiden. Men nu är den sista tiden och nu märker vi att det kommer undervisning vi inte hört förut. Och det står att många kommer att avfalla, men kunskapen för den som har öron att höra och ögon att se kommer att tillta. Och Bibeln beskriver många tecken som ska ske. Bland annat står det i Lukas evangeliet att tecken ska visa sig i solen, i månen och stjärnorna. Och på jorden ska hedningarna, alltså inte de Kristus troende som förtröstar på Jesus och på hans löften, utan hedningarna, de som har förkastat honom, de som inte vill ha med honom att göra, de ska gripas av ångest, tuska och rådlöshet vid havets och vågornas dån. Och katastrofen ska komma så plötsligt som verkarna hos en kvinna som ska föda. Och de slipper inte undan. Vad ska vi göra när detta sker och börjar ske? Jesus sa i Matteus evangelie: håll er därför vakna, ty ni vet inte vilken dag er Herre kommer. Och människor som utger sig för att vara Jesus eller predika om honom ska bedra många människor i den yttersta tiden. Så människor som förkunnar falska läror, villoläror, är också ett tecken på att vi lever i den yttersta tiden. Jag har enormt mycket att säga om det här. Därför måste jag nu bara sovra, välja, karisia. Men några saker ska jag försöka få. Jag hoppas att ni förstår att det här är livsviktiga grejer för varje troende. Jesus sa det: se på fikonträdet. Lär av en jämförelse med fikonträdet. Redan när kvisten blir mjuk och bladen spricker ut vet ni att sommaren är nära. När ni ser allt detta vet ni på samma sätt att han, är Jesus, är nära och står för dörren. Och fikonträdet, vad är det symbolen för? Vad är symbolen för fikonträd? Ralf vet ju förstås, men är det någon annan också som kan säga det? Många andra kan säga det. Israel. Fikonträd är en bild av judarna och nationen Israel. Så att se på fikonträdet betyder att vi följer Israels utveckling i den yttersta tiden. Och då ska flera tydliga händelser äga rum. Jag säger tre saker här. Alla judar skall återvända tillbaka till Israel. Och det andra löftet som Herren har är att det ska bli en väckelse i Israel. Och judarna ska se att Jesus var och är deras messias. Och sen det värsta, det som faktiskt kommer att bli den punkt där Jesus stiger ner, det är den tredje punkten. Alla jordens länder, alltså alla jordens länder, ska dra upp till strid mot Israel i ett sista försök att förgöra nationen Israel. Amen. Det finns väl ingenting bättre än att lyssna till Jesus egna ord. Vad Jesus säger själv. Jag ska se på Matteus 24. Det är ju på något sätt så är det inget nytt, men ändå så är det hela kärnan i. Hörs det lite för mycket, blir det lite eko. Jag började ut den lite nu. När Jesus lämnade templet, det är alltså det kapitel 24, Matteus 24. När Jesus lämnade templet och var på väg ut, kom hans lärjungar fram och visade honom på tempelbyggnaden. Det var praktfullt. Det var guldklätt. De var glada, stolta över Herrens tempel. Och här lärjungarna visade Jesus på templet. Oj, titta, Jesus, titta. Och Jesus svarade, andra versen, han sade till dem: ni ser allt detta. Amen, säger jag er. Här ska inte lämnas sten på sten. Allt ska brytas ner. Om ni tänker så här. Vi har ju varit ganska många gånger i Jerusalem. Och sett dessa murar. Murar, 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 stenar, murar. Så kan man tänka så här att av vilken orsak skulle fienden bryta ner varje sten? Jag har inte vetat det. Varför ska man bryta ner templet så totalt att man skulle jobba med deras sten, tonvis med sten, och bryta ner varje sten? Kunde man inte lämna några stenar? Jesus sa att det ska inte bli sten på sten. Vet ni vad svaret är? Du vet det. Va? Har jag sagt det förut? Du har hört det. Ni förstår, templet var så guldklätt i sån prakt av guld. Och när allt brändes ner så smälte guldet. Och så rann det ner mellan stenarna. Och för att de skulle få tag i guldet så måste de bryta bort sten på sten och plocka fram det stelnade guldet. Och på detta sätt fullbordades Jesu ord. Här ska inte lämnas sten på sten. Allt, varje Guds ord kommer att gå i fullbordan i minsta detalj, så som det är skrivet och så som det är sagt. När Jesus sen satt på Oljeberget, det är ju mitt emot där över Kidrons dal, och lärjungarna var ensamma med honom, så gick de fram till honom och frågade: säg oss, när ska detta ske? Och vad blir tecknet på din återkomst? Och på denna tidsålders slut. Alltså det är samma tidsålder som vi lever i nu. 2000 år sedan. De frågade Gud själv. Och han svarade dem: se till att ingen bedrar er. Ty många ska komma i mitt namn och säga: jag är Messias. Och dessa ska leda många vilse. Och sen, ni kommer att höra stridslarm och rykten om krig. Och Jesus säger då till dig och mig: se då till att ni inte blir skrämda. Ty detta måste hända. Men därmed har inte slutet ännu kommit. Det står också att folk ska resa sig mot folk och rike mot rike. Och tänk er, har vi någonsin sett så många konflikter inom länder? Där man liksom, nu strider man igen i Kosovo, och vi har Tjeckoslovakien som blir Tjeckien och Slovakien. Och, ja, men det är enormt hur alla länder kräver självständighet och blir i strid med sina bröder. Så att man till och med dödar varandra. Jag menar, om vi tänker vad som skedde i Albanien. I modern tid, där våra vikingfärjor har byggts också i Tjeckoslovakien. Gabriella har ju stora bucklor i plåten där kulorna träffas när man har skjutit på. Visste ni det? Det finns, när man går på Gabriella på däck där, så finns det i plåten i sidan stora gropar där man har skjutit med kulor som har gjort att i vår tid, det är ju, det kan man väl inte tro. Jag menar, vi är ju så kloka, vad sysslar vi med sånt inte? Att döda våra egna bröder och grannar. Men Jesus sa, ty detta måste hända, men därmed har slutet ännu inte kommit. Folk ska resas mot folk, rike mot rike. Det ska bli hungersnöd och jordbävningar på den ena platsen efter den andra. Men så säger Jesus, vers 8, men allt detta är bara början på födslovåndorna. Då ska man utlämna er till att misshandlas och dödas. Och ni kommer bli hatade av alla folk för mitt namns skull. Alltså för Jesu namns skull. Det är bra, har du Matteus fram på finska så då går det väldigt lätt, för jag läser innantill. Och då, när man blir prövad och attackerad på detta sätt, då skall många komma på fall. Och man ska förråda varandra och man ska hata varandra. Och många falska profeter skall träda fram och bedra många. Och eftersom laglösheten tilltar kommer kärleken att svalna hos de flesta. Vad är laglöshet för någonting? Ja, man kunde kortfattat säga att Gud gav ju sin lag i budorden. Och egentligen bygger hela vår lagstiftning på Guds bud. Men när man börjar pruta på dem, då blir samhället lagelöst. Och då börjar det hända saker som vi normalt tidigare inte har accepterat. Man kan dra en liten parallell. Vi har byggnader, kyrkobyggnader som är helgade till Herren. Det betyder inte att Herren bor där. För när Jesus dog så brast ju förhängnaden in till det heligaste. Och så. Men vi har ändå byggnader som är helgade till platser där människor kommer. Jag tänkte på det här när jag stod och tvättade tänderna i morse. Där dit människor kommer för att möta Gud. Där man kan stilla sig från världens hets och stress. Och det är liksom en mötesplats, en helgad, där byggnaderna helgats till honom, till Herren. Som sagt, inte för att han bor där, utan att vi möter Gud, är alldeles till dess närvarande. Och människorna stillar sig där. Människor döps där och de begravs där och man gifter sig där. Och sen plötsligt så blir det konsertsalar. Teaterplatser. Trots att vi har hela samhället fullt med byggnader av olika lokaler för detta. När laglösheten tilltar kommer kärleken att svalna hos de flesta. Men den som håller ut in till slutet skall bli frälst. Och detta evangelium om riket ska predikas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk. Och sen ska slutet komma. När ni då ser förödelsens styggelse som profeten Daniel talar om stå på helig plats. Laglöshetens första som ska träda fram. Den som läser detta bör noga lägga märke till det. För då måste de som är i Judén fly bort till bergen. Den som är på taket ska inte gå ner för att ta med sig det som finns i huset. Den som är på åkern ska inte vända tillbaka för att hämta sin mantel. Be den som väntar barn eller ammar i de dagarna. Och be att ni inte måste fly under vintern eller på sabbaten. Ty då ska det bli en så stor nöd att något liknande inte förekommit sedan världens begynnelse. Och aldrig mer skall förekomma. Ni vet att det finns ju människor. Det värsta är det att egentligen så har det ju predikats under hela 1900-talet. Ja, ända sedan 1830 ungefär. Att de troende ska bli uppryckta före de svåra tiderna. Men vet ni vad? Det finns ingenting i Bibeln som säger att de troende ska bli uppryckta före ändens tid med alla de svårigheter som blir. Det finns löften om beskydd, men det finns ingenting sånt. Och här står det, och det är Jesu ord, när de här tiderna kommer, står det inte ett ord om att Jesus ska säga, jag kommer ta bort er. Ni behöver inte vara oroliga för det blir så här i världen, men det kommer inte att gälla er. Det står inte så. Ty då ska det bli en så stor nöd att något liknande inte förekommit sedan världens begynnelse och aldrig mer ska förekomma. Och så står det igen då, tänk nu här efter. Om inte den tiden förkortades skulle ingen människa bli frälst. Behöver jag upprepa det jag just sa? Om det här uppryckandet. Jag menar, det här skulle ju inte gälla de troende om de skulle ha ryckts bort. Om inte denna tid förkortades skulle ingen människa bli frälst. Men för det utvalda skull, Henrik, kommer den tiden att förkortas. Fantastiskt. Om någon då säger till er, se här är Messias, eller där är han, så tro det inte. Ty falska Messias gestalter och falska profeter ska träda fram. Och det värsta, vet ni vad det värsta är, det som kommer här. De ska göra stora tecken och under. Hur ska du och jag veta att detta inte är Gud? Om det kommer sådana män som kommer och, som stora gudsmän och gör stora tecken och under, men de är falska. Hur ska vi veta? När Jesus säger att de ska göra stora tecken och under, det är inte jag som säger det. Då bör vi ha den helige andes vittnesbörd. Det inre vittnesbörd som jag har tjatat om. Det är det enda som kan få oss att känna igen. Det falska och det äkta. Ekusnin. Eller hur? Det här är så bra. Varför? Ingen kan ju anklaga mig för det jag säger här. För det här står ju rakt ut. Och det är Jesu ord. Det är ingenting som någon annan har skrivit. Det är Jesu egna ord. Även det utvalda ska de kunna bedra. Och Jesus säger, jag har nu sagt er detta. Han säger det till dig och mig just nu i förväg. Så om de säger till oss, han är i öknen, så gå inte dit. Eller han är i det inre rummen, så tro det inte. För Jesus säger själv om människosonens ankomst. Det ska vara som ty som blixten går ut från öster och syns ända borta i väster. Ni vet hur det ser ut när det är häftiga blixtar. Så ska människosonens ankomst vara. Strax efter vers 29. Strax efter de dagarnas nöd. Efter de dagarnas nöd ska solen förmörkas. Månen ska inte ge sitt sken. Stjärnorna ska falla från himlen. Och himlens krafter ska skakas. Jesus nämner ingenting om någon koldioxid eller något annat. Utan det här är fenomen som sker i himla rymden som inte har någonting med jorden att göra. Det här visar att det är stora gudsmakter som påverkar. Då ska människosonens tecken synas på himlen. Och jordens alla folk ska jämra sig när de ser människosonen komma på himmelens moln med stor makt och härlighet. Och nu, står det, med starkt basunljud ska han sända ut sina änglar. Och de ska samla hans utvalda från de fyra väderstrecken. Många vet inte, kan inte alla väderstreck, men jag kan säga det är öst och väst och nord och syd. Från alla håll. Från himlens ena ända till den andra. Och så kommer det här, Jesus säger, lär er av en jämförelse med fikonträdet. För redan när kvisten blir mjuk och bladen spricker ut, då vet ni att sommaren är nära. När ni ser allt detta vet ni på samma sätt att han är nära och står vid dörren. Och amen säger jag er, detta släkte ska inte dö förrän allt detta händer. Där kan man ju lätt tolka fel. Va? Man tänker då på lärjungarna, de har ju dött 100 gånger om tänkte jag säga. Men det, han pratar om människosläktet, det släkte som vi och du och jag tillhör. Det här människosläktet ska inte förgås. Himmel och jord skall förgås. Men mina ord skall aldrig förgå. Tänk vad bra att vi får läsa Jesu egna ord. Där det står att inte en punkt, inte en pricka ska utplånas innan allt har gått i fullborda. Amen. Men om den dagen eller stunden vet ingen något. Inte himmelens änglar. Inte sonen. Ingen utom fadern. Ty som det var på Noas dagar så ska det vara vid människosonens återkomst. Så människorna levde dagarna före floden. De åt och drack. De drev ju med Noa. Vad håller du på med? Han byggde i 200 år. Var det så? Var det 100 år? Ja, men det var mycket det. Det är mer än någonsin någon av oss har levt. De drev med honom. De åt och drack. De gifte sig och blev bortgifta. Och Noa byggde på sin ark. Men ända till den dag då Noa gick in i arken. Och de som hånade honom visste ingenting förrän floden kom och ryckte bort dem alla. Så skall människosonens ankomst vara. Amen. I vers 44. Var därför också ni beredda. Ty en stund när ni inte väntade kommer människosonen. Då kommer Jesus tillbaks. Om det då finns en trogen och förståndig tjänare som av sin herre blivit satt över de andra tjänarna för att ge dem mat i rätt tid, Salig är den tjänaren. Om hans herre finner dem göra så när han kommer. Vi kan också vara dessa trogna tjänare som har nöd för människor, har nöd för våra nära och vänner och försöker få dem att förstå att det här är inte allt det vi ser när solen skiner. Det är en andlig strid och det kommer att ta en ände. Amen. Tora shikibarana saramasen. Det finns väl ingen av Bibelns profetior som har genererat så många villfarelser som den om att Jesus ska komma tillbaka, när han ska komma tillbaka och hur han ska komma tillbaka. Och faktum är att de kristna ska bli uppryckta till Jesus. Men kanske inte så som det har predikats i. Det är egentligen ganska förskräckligt i flera hundra år. Ni förstår vad jag syftar på. Det jag just sa det. Jesus varnar för saker som ska ske. Det är viktigt att ha biblisk kunskap om Jesu återkomst. För om vi inte förstår det här så kan det hända att vi bara är ovaksamma och att vi också kan bli vilseledda. Jag har förstått att bland annat Jehovas vittnen säger att Jesus redan har kommit tillbaka fast han har kommit i osynlig gestalt. En annan lärare att Jesus ska komma tillbaka i kyrkan som i hans kropp. Så en triumferande kyrka på jorden skulle alltså vara detsamma som att Jesus skulle ha återkommit. Och den kanske mest populära läran idag är att Jesus först återkommer osynligt för att hämta hem sina sanna lärjungar. Och sen först en tid därefter kommer han i synlig gestalt. Men det står inte så i Bibeln. I Apostlagärningarna 1:9-11. Då han hade sagt detta såg de hur han lyftes upp. Ett moln tog honom ur deras åsyn. Och medan de såg mot himlen dit han for upp, se, då stod där två män i vita kläder framför dem. Och de sade: ni män från Galileen, varför står ni och ser upp mot himlen? Den är Jesus som just blev upptagen från er till himlen. Han ska komma igen på samma sätt som ni har sett honom fara upp. Jesus ska alltså komma tillbaka. Nu blev jag bra mycket. Kommer jag i målbrottet plötsligt. Oj, förlåt. Jag försökte. Jesus ska komma tillbaka precis på samma sätt som han får upp till himlen. Han kommer att komma fullt synligt uppifrån himlen genom molnen i en kroppslig gestalt. Han kommer inte osynligt. Han kommer inte som en andevarelse. Han kommer inte via kyrkan. Och det är just här som det står, just som vi läste ur Matteus evangeliet 24. Till liksom blixten går ut från öster och syns ända borta i väster, så ska människosonens ankomst vara. Stjärnor ska falla från himlen och himlens krafter ska skakas. Då ska människosonens tecken synas på himlen och jordens alla folk ska jämra sig när de ser människosonen komma på himlens moln med stor makt och härligheten. Det står också i Uppenbarelseboken 1:7. Se, han kommer med molnen, och varje öga skall se honom, även det som har genomborrat honom, och alla jordens stammar ska jämra sig. Alltså Jesus kommer på ett sånt sätt att alla jordens invånare kommer att se det. Och vi ser att också judarna, de som hade genomborrat honom, ska se Jesus vid hans ankomst. De kommer alltså inte, judarna kommer alltså inte att vara utrotade vid denna tid. Troligtvis kommer judarna inte heller att vara bland de som jämrar sig över Jesu ankomst, utan istället ta emot honom med glädje som sin efterlängtade Messias. Många förkunnar att Jesus ska komma som en tjuv om natten och hämta hem sina sanna lärjungar. Det stämmer inte med Bibeln, eftersom det säger att han kommer fullt synlig för alla människor. Det är dagen som för de oförberedda blir som en tjuv om natten. Så själva dagen kommer lika oväntat som en tjuv. Amen. Det är alltså uppenbart i Bibelns texter att den dag då Jesus kommer tillbaka i fullt synlig gestalt, det kommer att överraska de oförberedda likt en tjuv. Detta alltså med en tjuv om natten har alltså endast att göra med de som är oförberedda. Men Paulus säger att det som lever i ljuset kommer inte att överraskas. Varför det? För att de ska bli uppryckta? Nej, det var inte den logiken som finns i texterna. Utan ljusets barn, Jesu lärjungar, kommer inte att överraskas på grund av att de skulle ha varit vaksamma. Eller därför att de har varit vaksamma och beredda. För de har sett på fikonträdets utveckling. Och då finns det ju de troende, de rättfärdiga kvar på jorden vid Jesus synliga ankomst. Eller hur? Om man ser på fikonträdet och vet att tiden är nära, då vet man ju vad klockan är slagen. Ett bibelord som vi ska titta på för att se vilka som blir överraskade av Jesu ankomst är Uppenbarelseboken 3, verserna 1-3. Så säger han som har Guds sju andar och de sju stjärnorna: jag känner dina gärningar. Du har namnet om dig att du lever, men du är död. Vakna upp och håll dig vaken, och stärk det som är kvar och som var nära att dö. Ty jag har inte funnit att dina gärningar är fullkomliga inför Gud. Kom därför ihåg vad du har tagit emot och hört. Håll fast vid det och omvänd dig. För om du inte håller dig vaken ska jag komma som en tjuv. Och du ska inte veta vilken stund jag kommer över dig. Så, det är inte enbart världens barn som kommer att bli överraskade av Jesu ankomst. Här ser vi att också avsomnade kristna, vars tro är död, de kommer också att uppleva dagen för Jesu ankomst som en tjuv om natten. Jesus sa ju det: jag önskar att ni ska vara kalla eller varma, men ni är bara ljumma och er ska jag spotta ut. Amen. Jag har hur mycket som helst om det här, så jag är tvungen att ta det som jag tycker att det är ju ändå, jag ser ändå den här dagens predikan som en förberedelse inför denna kväll. Det är därför jag talar om det här. För i det här budskapet så finns alltså det här när judarna kommer att bli, Herren ska först locka judarna tillbaka till Israel och sen efter det ska han sända jägare. Och jägarna ser vi idag till och med i Tyskland där judarna har blivit så förföljda som ingen annanstans. Till och med där så börjar det blomma upp igen, judehatet. Frankrike, också i Sverige, i Malmö, ute. Det är ju sanslöst. Det finns ingen logisk förklaring till judehatet, utom det att man måste se att det är andligt. Det är en andlig strid. Amen. Jag tror jag ska ta den här punkten en gång till, för att uppryckandet av de kristna till Jesus, en punkt som borde intressera oss speciellt mycket. För Bibeln talar helt klart om att de kristna ska bli uppryckta upp i skyn Jesus till mötes. Det står i Thessalonikerbrevet 1. Men den stora frågan är ifall Jesu sanna lärjungar i ändens tid ska behöva uppleva den stora nöden. Alltså vedermödan, eftersom man har predikat att de kristna ska bli uppryckta före och slippa alla svårigheter. Och om man ska måste uppleva antikrist eller inte. Och alternativt hur mycket eller hur länge ska de behöva uppleva. Ni ska veta att läran om det där tidiga uppryckandet före antikrist och före den här stora nöden är ett ganska nytt påfund. Om vi tänker att vi kristendomen har funnits då i 2000 år. Så det var en person alltså då som framförde den här teorin på 1800-talet. Och han var en ledare inom de exklusiva Plymouth-bröderna. Han hette John Nelson Darby. Och därför har denna lära bland annat kallats för darbyismen. Och Plymouth-bröderna präglades starkt av en ersättningsteologi. Ni vet, där fokus försköts från judarna till de kristna. Och då främst tyckte de då till just Plymouth-bröderna. Man skrev till och med en egen bibel, det spreds i England, det spreds i USA. Och det har till och med predikats under hela 1900-talet också hos oss. Om detta. Att alla ska bli uppryckta då före nöden. Och i och med det här då så ser man naturligt att Jesu återkomst främst handlade om att det troende församlingen skulle räddas från antikrist och nöden. Istället för att Jesus skulle komma tillbaks för att rädda judarna. När alla länder i världen går emot dem och ska förinta Israel. Och när det gäller det här så måste Bibeln vara vår enda källa. Det får inte vara, det var ju några tanter på några bönemöte som egentligen också var grunden till den här darmismen som hade profeterat någonting om det här uppryckandet. Och det var ursprunget till hela den här teorin. Men vi måste förlita oss på Bibeln och Guds ord, vad Guds ord säger. Uppenbarelser och syner finns det hur mycket som helst. Och det är det som också Jesus varnade för, falska profeter och läror. Och ni vet den här serien, bokserien Left Behind. den kan vi inte lägga till grunden för vår tolkning. Och inte heller att förkunnade säger si eller så. Det kan man inte lita på. Bibeln måste vara den enda källan som vi har. Bibeln ska vara det som gäller och skriften ska tolka skriften. Och när man tolkar skriften så är det i princip precis som Jesus också sa i Matteus evangeliet. Där han varnar för falska lärare, han varnar för svåra tider. Och det finns, jag har ju massor här mera bibelord om det, men att det här är för mycket för att ta här nu, för då kommer ni nog tröttna. Och jag med. Men vi är glada för den här dagen, vi är glada för den här kvällen som kommer, vi är glada för att höra hur Herren sänder ut tjänare för att berätta, att vi ska kunna förbereda oss för det som Bibeln talar om att komma skall. Eller hur? Och att de kommer till oss, till vårt sammanhang, det är nog Guds nåd. Så må vi våra hjärtan vara öppna för vad Herren säger. För den som har öron han hör och den som har ögon han ser. Men den som har öron han hör vad Herren talar till församlingen. Amen.